Jag tänker här berätta om mina upplevelser från en tid som i många stycken var annorlunda än nutiden. Berättelsen innehåller bland annat ett antal prosadikter från mina diktsamlingar där jag återspeglar företeelser från förr och berättar om människor jag mött. Jag talar in detta den 14 april år 2009. Jag har kallat min berättelse för Jag minns mitt 30-tal. Under 1930-talet var Skövde en småstad. Det var gott om speceriaffärer, kaféer och mjölkbutiker. Det var kullerstenar på många gator och på torgen. Man kunde köpa halvbröds kola i tidningsaffären. Och i kiosken vid Ridhusplan kostade en kokosboll 5 öre. 5 öre fick man också ge för en strut med glass vid glasskärran i mörken. Bland mycket annat är det så jag minns mitt 30-tal. En tid före den då man började bebygga Västra fältet, Ridhusplan, Köpnunda Gärde och stöttningen upp mot Billingen. Jag ska börja med att läsa dikten Före elljusspårens tid. Före elljusspårens och de asfalterade skogsstigarnas tid, innan blåbärsskogen blev parkeringsplats, söndagsutflykterna, bingopromenader längs snitslade banor och långt innan stan började sin klättring för bergsluttningen hade jag min barndom. Och jag ser i de gångna årens backspegel och saknar de öppna fälten, den orörda skogen. Till och med kalklukten från Käpplunda gruva, dagar då vinden blåste från nordväst, saknar jag. Eller är det kanske bara mina svunna barnaår jag sörjer? Även om mycket förändrats så finns det platser och ställen där man fortfarande känner igen sig. En sån plats är milstenen som stod vid vägkanten i backen upp mot stan. Där står den där den alltid har stått, men den har nu för tiden hamnat på undantag kan man väl säga, på Helenaskolans gård. Och här kommer dikten om en gammal milsten. Det stod in vid vägkanten i backen mot stan en milsten. Strax intill fanns en kiosk med en Texaco-pump. Ofta parkerade droskbilar där i väntan på körning. I kiosken sålde man godsaker och jag fann tidigt att det gick 3 kokosbollar på en veckopeng. Kiosken, bensinpumpen, droskorna är länge sedan borta. Vägen utraderad från stadsplanen. Och kvar står den gamla milstenen i utkanten av en skolgård och ser vilsekommen ut. En kvarleva som spelat ut sin roll, men för en viktig vägmätare åt forna tiders vandrare, hästforor och postdiligenser. Nu ett undangömt minnesmärke, en milstolpe från tider, långt innan den då en kokosboll kostade 5 öre. Jag föddes som nummer 4 i en syskonskara om 5. Det var före Elise Ottesen Jensens tid och länge trodde jag på myten att barnmorskan, fru Sederberg, hade kommit med mig i en svart väska. Men den historien höll inte då mor senare talade om att jag faktiskt var med på flyttlasset och familjen flyttade från morfars stuga i Gälderna till huset på Mariestadsvägen 3 i Lilla Mörke. Och det var där jag föddes 1927. I ett hus där det bodde sammanlagt 8 familjer. I Lilla Mörke var det god stämning, därför kom aldrig någon osämja som jag minns. Och vi som växte upp där hade en fin barndom, även om vi inte tillhörde det mest välsituerade i samhället. Den dikt som jag nu ska läsa har jag kallat Sämre Lotta, med ett berättigat frågetecken efter i rubriken. Det sa vi var fattiga. Visst, Centralvärme och andra bekvämligheter saknade vi. Sällan vankades kalvstek. Kläderna var ofta ärvda, ibland lappade. Nog hände att mor sena kvällar tvättade vår enda omgång strumpor för att torka under natten framför vedspisen. Men vi behövde inte frysa, gick aldrig hungriga. Ingenstans samlades släkt, vänner och lekkamrater så ofta som hos oss. Fattiga kände vi oss inte. Gården där vi bodde saknade grus, men med sandjord där vi lätt kunde rita en sotarehage eller gräva en grop för att spela kula. Gården vette ner mot Mörkebäcken och alldeles innan bäcken fanns några små trädgårdsland. Huset bestod av tvårumslägenheter med minimala kök. Det eldades i vedspisar och kakelugnar och till varje lägenhet fanns en vedbod. Gårdens vedbodar blev ofta lekstugor under regniga dagar. Och här är en dikt som jag kallat ett dumt köp. När mina äldre syskon öppnade affär i vår vedbod fick de mig att för 100 småstenar köpa ett stort maskrosblad. Det skulle föreställa en sill. Ett dumt köp. Jag som inte ens tyckte om sill och som jag undrade vad det skulle ha alla mina stenar till. Men jag lärde mig att räkna till 100. I kvarteren Stora och Lilla Mörke bodde på 30- och 40-talen ett 25-tal familjer. Det fanns en brädgård, det fanns två handelsträdgårdar, en bilverkstad med bensinpump och en gottaffär. Den blev senare ersatt av en cykelverkstad. Och det fanns en frisörsalong. Norr om Mörke låg regementet T2 och varje morgon och kväll kunde vi höra signalen då flaggan på kanslihuset hissades eller halades. Alla husen i Lilla Mörke var omoderna. Jag minns att vi efter en tid skaffade korkmatta till rummen. Om detta handlar dikten. Nyskurat. Mor knäskurade golvet i lägenheten. Det luktade rent och friskt av såpa när de skrubbade fram golvplankornas ljusa ådring som låg gömd under smutsen. Då korkmattan senare kom på fick hon det lättare med städningen. Men den friska doften av ett nyskurat trägolv gick aldrig att återskapa. Alla tanterna i huset var med något undantag hemmafruar. De hade det nog ändå slitsamt med dagens mått. I vår familj, där startades dagen med att vi alla fick kaffe på sängen av mor. Att få plats att inta morgonmålet i det lilla köket var en omöjlighet. Och att bädda upp alla sängar för att få fram matbordet skulle ta för lång tid för att vi skulle hinna till skola och arbete. Kaffe på sängen var helt enkelt en rationalisering, som jag senare förstått. Här kommer nu dikten Mor. Tidigt gick hon upp, smög tyst ut i köket, bärande en tickande väckarklocka. Och stängda dörren späntade hon stickor, tände i vedspisen, slamrade med spisringar och malde kaffe. Gav sin man och 5 barn nykokt kaffe på sängen, årets alla dagar. Vid middagstid blev hon mer lik andra mödrar och ansåg att glödstekt salt sill med skalpotatis var lämplig barnmat. Många minns väl med saknad sin mammas köttbullar. Det gör jag också förstås, men jag hade gärna sluppit smaka hennes glödstekta sill. Vi fick den allt för ofta, tyckte jag. Däremot minns jag med glädje mors vetebullar. Dikten Hembakat, den låter så här. Hon bredde smör på den utkavlade degen som hon vek och skar till remsor. formade sin med van hand degen till bullar och strödde över pärlsocker. Det första nygräddade ställde hon på taket i gårdspumpen med ett durkslag över. Kan inte erinna mig att det någon gång han svalna. Husen i mörker var som sagt omoderna. Ett undantag var brädgårdshandlare Sebergs villa i Stora Mörke, där också landsfiskalen för Skövde distrikt bodde i ett antal år. Landsfiskalen har fått en egen dikt och den lyder så här. Varje dag promenerade landsfiskalen till stan för att tömma sin postbox. Vackra sommardagar iklädd, ljus lindekostym, almhatt och spatserkäpp. Stannade ibland till vid cigarrmagasinet Kronan för att förnya förrådet av cigarrer. Tände en av dem på gaslågan i affären innan han gick vidare. Som regel kom han förbi då vällingklockan vid bryggeriet Nordstjärnan ringde andra gången. Då jag stod och väntade på att far i sitt målarställ skulle komma hem till middag. Far luktade aldrig cigarr, men terpentin. Min barndomskvarter är idag en förlorad värld. Från den plats som idag brukar kallas Mörkerkorset, där låg norrut kvarteren Lilla Mörke till vänster och Stora Mörke till höger om Stadsvägen. Där växte jag upp i en miljö med gott om utrymme för lekar. Och söder hade vi Ridhusplan och Tivoliplatsen. Ridhusplan den gick för övrigt i folkmun under namnet Kolöka. Där höll man regelbundet kreatursmarknader och där höll också gästande cirkusar till. På Tivoliplatsen framför bryggeriet Nordstjärnan där startade och avslutade Sandbergs Tivoli varje år sin säsong med att slå upp sina attraktioner. På det området finns idag huset för Elenaskolans gymnastiksal. Sandbergs Tivoli, som för övrigt hade hemadress i Skövde, den startade säsongen tidigt och vi såg Tivoli-premiären som ett vårtecken. Och nästa dikt som jag ska läsa har kallat just vårtecken. Också vi noterade att naturen bytte till grön. Att hästhovarna återlyste gula i diket vid kastanjeträden och att vitsipporna blommade i garpamossen. Men det var den dagen när Sandbergs Tivoli slog upp sina attraktioner för att starta en ny säsong. Och när ljudet från karuseller och radiobilar blandade sig med fåglarnas locktoner som vi riktigt tyckte att våren hade kommit. Norrut i höjd med kanslihuset för dagens högskola, där fanns då för tiden T2s övningsfält, Trängheden. Ja, området kallas annars officiellt både då och nu för Västra fältet. Det här övningsfältet det var ett av våra lekområden och i dalgången mellan Ridhusplan och fältet låg Garpamossen där vi lekte indianer och cowboys som vi sa. Och det var där vi byggde våra hyddor. Mossen, den är numera omgjort till en liten park med promenadgångar. Där inne idag Mörkebäcken fortfarande i öppen dager. Den är annars nergrävd och rinner ner i en kulvert före Mörkerkorset för att sen dyka upp igen efter järnvägsbanken. Här kommer en kort dikt om Mörkebäcken. Än brusar Vindelälven och stilla flyter dån, men min bäck är begravd i en kulvert. På Trängheden där växte klöver på sina ställen, vitklöver som vi plockade till fars husapotek. Jag kommer nu att läsa dikten Klöverte. Tio är liten fick vi för klöverblommorna vi plockade på Trängheden. Blommorna fick soltorka för att bli klöverte. enligt far ett osvikligt medel mot snuva, feber och halsont. Efter en kur med den drycken gjorde vi vårt bästa för att dölja varje tecken på begynnande förkylning. Vi lyckades sällan. Umgänget mellan de som bodde i Lilla Mörke påminner mycket om andan i de gamla svenska 30-talsfilmerna. Alla äldre kallade vi tant och farbror, och tanterna i huset de fruade varandra. Jag tror att det dröjde en bit in på 40-talet innan de la bort titlarna. Sämjan i huset var annars ofta god, och när någon hade stortvätt i tvättstugan bjöds det på elvakaffa av någon av de andra tanterna i huset. Här kommer dikten Tvättdagar. I en gammal dragig tvättstuga utan tvättmaskin och centrifug, och där ångan från bygggrytan låg fuktig och tät, var tvätten efter en stor familj ett slitsamt arbete. Då var det en höjdpunkt att tvättdagen blev bjuden på elvakaffa av någon grannfru. Det fanns stor samhörighet mellan kvinnorna i huset. Vid kaffebordet satt de ändå efter många års bekantskap och fruade varandra. Det lät som en dialog ur filmen om Anderssonskans Kalle. Bror Rexed skulle aldrig någon av dem komma att höra talas om. Att i den här dikten kanske jag ska tillägga att det var 1967 som Bror Rexed införde du-reformen när han blev chef för Medicinalstyrelsen. Annars var det så att de yngre tanterna i huset talade om sina män med förnamn. Nisse, Einar, Ernst eller vad de nu kunde heta. De äldsta, men bara förnamnet, eller efternamnet, förlåt. Wallin Gustafsson. Wallin äter alltid råa ägg för sin hälsa, kunde det låta. Eller bäst jag skyndar mig att börja med maten, för Gustafsson kommer snart hem. Vi gav av uthuset mot söder. Det fanns en ljugarbänk där vi barn gärna lyssnade till de vuxnas samtal och skrönor. Det fanns ju inga tider för tv-såpor att passa, och på radions enda kanal var inte utbudet så stort, och många familjer saknade dessutom radio. Här kommer dikten Sätet i mörker. Bänken kallades allmänt för sätet. Där satt gårdsfolket i kvällningen tills skymningen kom en nattkyla och vita dimslöjor böjade sin dans bort över bäcken och mossen. Och de äldre talade om kärfrun, om älvor, om gången tid och om livet. Och vi lyssnade ivrigt. Detta var vår port till vuxenvärlden. Det var vår radio, vår tv, vårt universitet, om man så vill. Därutöver gick vi 6 år i folkskolan. Faran gick bort det året jag fyllde 12. Jag minns från kvällarna på ljugarbänken att han var en god berättare. Och jag vet också att han hade konstnärliga talanger. Av andra har jag hört att han tidigare i livet, innan jag föddes, var en uppskattad amatörskådespelare i IOGT:s lokalrevyer, där han också hade ansvaret för teaterdekoren. Och jag ska nu läsa min dikt Far. Det sägs att far var komiker, en man skrattade åt i Larsen Thors revy. Jag minns mest en äldre man som inte ville bli störd när han sommiddag, som lämnade scenen och inte längre orkade spela lustiga roller. Jag missade föreställningen. Synd, han där har fått goda recensioner. När vi flyttade till en ny lägenhet i huset så följde det med ett litet potatisland. Men det blev aldrig mer någon potatis odlad på det jordstycket. För gräva jorden, det intresserade inte far. Och istället för potatislandet anlade han en syrenbärsåk. Om detta berättar jag i dikten Syrenperson. Till den nya bostaden hörde ett mindre potatisland. Far, som en man med mer konstnärliga än jordnära intressen, anlade där en syrenperson. Det gick liksom lättare att odla kreativa tankar i en person än i ett potatisland. Jag tror att far tänkte rätt. Vi hade många fina stunder i vår person, och jag tvivlar på att någon av oss skulle ha kommit ihåg en enda dag i potatislandet. Våra närmaste grannar som vi delade trapphus med var familjen Johansson. Mannen hade i sitt yrke råkat ut för en olycka, så han bar läderkorsett och han stödde sig tungt på sin käpp när han gick. I motsats till far hade han gröna fingrar, och när han inte påtade jorden satt han på sin bänk under ett hacktorsträd. Han var ganska barnkär, Johansson, och skrockade lätt när han var på gott humör. Och det var väl egentligen bara missnöjd. Han var väl egentligen bara missnöjd om hans trädgårdsland var hotad. Då lovade han datta om någon av oss ställde till det. Om just Johansson andra nästa dikt. Mestadels satt han på sin bänk och bevakade sitt trädgårdsland. Hötte åt oss med käppen och vi kom för nära med våra lekar. Ibland gjorde vi honom sällskap där han satt. Hans språkbruk, som ofta var skabröst, det tog vi till oss med skräckblandad förtjusning och hoppades att ingen av våra föräldrar fanns inom hörhåll. Sin lilla täppa vårdade han ömt. Från kreatursmarknaderna på Koleka, där bar han på ryggen i en jutesäck gödsel hem till sitt land. De närmaste veckorna efter en sån transport fick han sitta ensam. Vår lägenhet, den var spegelvänd mot Johanssons, och deras kök gränsade till vårt. Det var tunna väggar i huset och grannarnas problem med att hålla sams undgick oss inte. Men det fanns nog ändå något emellan dem som tydde på andra känslor än vad som kom fram vid deras dagliga gräl. Något som framgår av nästa dikt som jag kallar för Grannar. Vid det dagliga grälen trängde hennes jävla röst igenom den tunna väggen och bar till oss alla hennes hårda ord. Hans stämma var mer dämpad och svårtydd, men den fick henne att varje gång höja rösten ytterligare. En dag blev hon sjuk. Då ambulansen kom för att hämta henne stod han i farstun och grät. Det jag berättar om, det är från tid och miljö som var annorlunda än uttiden. Sista dikten är en sammanfattning för 30-talet och fram till andra världskrigets slut. Och den dikten har fått namnet Som det var en gång. Efter kristallmottagaren med tillhörande slagsmål om hörlurarna köpte far en begagnad Luxor, där radiostationer från hela Europa gömde sig innanför apparatens gula skalfönster. Och vi kunde från Tyskland höra en röst som hysteriskt skrek ut sitt budskap. Vi förstod inte vad han sa, men han skrämde oss. Och några år senare när ofreden kom blev vi medvetna om innebörden i hans tal. På den svenska kanalen med sitt Stockholm-mottala lyssnade vi nu inte längre bara på barnens brevlåda och grammofontimmen, utan också på rapporter från ett krig där Sverige låg som en fredad ö i ett stormigt hav. Och vi vande oss vid ord som mobilisering, mörkläggning, ransonering, surrogat. Och när freden så småningom kom, då sjöng vi En soldat kommer hem. Och det har kommit en båt med bananer. Då var vår barndomstid över och ingenting blev sedan som det varit en gång före kriget. Men den här sista dikten i, jag minns, mitt 30-tal, så har jag kommit in en bit på 40-talet. Och en dikt som jag kallar Framtidsdrömmar kommer jag nu ändå att avsluta det hela med. Och det är egentligen planerat som en fortsättning av min berättelse från förr. Och kommer i sinom tid troligtvis att heta 30-åriga kriget, hade jag tänkt. Eller mina 30 år inom tapetseraryrket. Alltså kommer jag nu som avslutning läsa dikten Framtidsdrömmar. I min barndom fantiserade jag om att bli en välkänd idrottsman. Eller att bli lokförare, brandsoldat. Ja, jag vet inte allt som jag ville vara. Allt jag skulle bli. Jag drömde aldrig någonsin om att bli tapetserare. Det bara blev jag ändå.